En podcast från Aftonbladet.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Dag 2 på ödesveckan i Valencia. Idag var det en kvarts öppen träning. Jag tänker att vi börjar i kronologisk ordning. Och då ska vi egentligen poängtera att träningen blev sen. För att det var ett långt möte som inledde den här landslagsdagen.
Ja, vilket ska ha skylts på att det var mycket snack om fasta situationer. Andreas Georgsson som ju är fasta situationer coach i en klubb i London. Som hade en genomgång som drog ut på tiden. Och det är väl sunt och vettigt i 2026 där mycket energi läggs på fasta situationer.
Gustav Lagerbäck som kom sen sa ju att ett av tre mål görs via fasta situationer.
Så han hade bra koll på den statistiken och hade väl också fått en lite inpräntad av Georgsson. Det var väl Hugo Larsson som inte var sen med att hänga ut Georgsson som den som hade dragit ut på tiden på mötet.
Men sen kom väl träningen igång och då fick du se 15 soliga minuter.
Ja, då var det rätt varmt och gott.
Ja. Var, eller, kunde du utläsa någonting?
Nej, ingenting.
Mer än att alla var på plats?
Ja.
Och den här härliga stämningen som de vittnar om, kände du det upp där du stod bakom staketet?
Nej.
Jo, lite. Nej. Väl? Lite väl?
Nej.
Det var avslappnat och härligt?
Nej, det var mer avslappnat igår.
Okej, så idag känner du att de har gått in lite i bubblan redan?
Ja.
Och sen så efter träningen som de då pratar om var så himla energifylld och det är så bra stämning här nu och de har lagt allt vad det heter bakom sig. Dags för mixation och där kom Kristoffer Nordfeldt först till oss för att Petra Thorén då som är medieansvarig mediechef för landslaget kom in och berättade att Graham Potter hade gjort sitt val. Det är Kristoffer Nordfeldt som ska stå i matchen mot Ukraina.
Hon kom in och släppte en liten minibomb där. Det var ju ingen som var beredd överhuvudtaget på att den skulle komma. Det var ju faktiskt oväntat av Potter att han skulle släppa det idag. Det hade väl ingen trott.
Det var intressant. Vi gick ju till gruvan, till jobbet med tanken på att de höll ju alla målvakter borta från media igår och skulle göra det idag också som det såg ut. Att det kunde vara något att skriva om. Att,
sådär, det var redan skrivet, kan vi vara transparenta och säga. Det fanns
det bra en text,
kanontext som aldrig fick se dagens ljus.
För det var intressant. Mm. Och sen så bestämde väl sig Potter för att gå ut med det och presentera sitt val. Och då blev det ju eld i maskineriet.
Men kallat in Nordfeldt då i morse, eller tror du att han sa det på det här mötet som de hade inför alla?
Ja, men han sa ju på morgonen, sa Nordfeldt, att han fått reda på det. Så jag tror han fick reda på det själv i en rum med Potter.
Alltså sannolikt är väl att Linus Kandolin, målvaktstränaren, har haft då ett pass bara att känna på. De har väl sin strategi klar, att det är Nordfeldt som är rätta. Att bara känna efter i träning, är allt okej? Okay? Känns det bra? Är han en vanlig Kristoffer Nordfeldt? Och när han väl var då, Potter fick de signalerna tillbaka, då tror jag att det var det bara att trycka på knappen i princip.
Men är det rätt eller fel att ge det så här tidigt? Om jag får svar så tycker jag det är helt rätt. Det finns ju ingen anledning att hålla på det. Alltså för Nordfeldts skull och alla andra skull. Jag har ju egentligen svårt för det här, bortsett från att det ska läcka ut, vilket du ändå gör med startälvorna. Att man ska ge det på matchdagen och en del, ja men alla ska förbereda sig likadant. De är väl så professionella, så är det lika bra att de får reda på det nästan så tidigt som möjligt.
Det var väl skönt att slippa dem. Alltså, de fattade att det skulle bli mycket spekulationer om det. Och nu har de liksom avklarat den grejen. Nu kan inte vi skriva eller spekulera så mycket mer i det. Så det var väl smart av dem.
Ja, det var väl exemplariskt. Alltså, det släpps när vi sitter i pressrummet och sen så tar de in Kristoffer Nordfeldt som inte var schemalagd att göra mixation. Men det är också speciellt för honom som har varit på så många samlingar som tredje målvakt och komma in till det här medierummet där vi sitter nästan dubbelt så många som man brukar vara på en landslagssamling. Och det är liksom som ett presskonferensbord redo för honom att komma in och sätta sig där och vara den som ska stå den här otroligt viktiga matchen.
Ja, det är speciellt. Alltså jag räknar ut att han har varit i truppen 130 gånger i landslaget. 130 gånger i truppen. Han har spelat 3 stycken tävlingslandskamper. Varav en var en död tävlingslandskamp mot Färöarna. Så det är klart att det är en ny situation. Han har ju varit en av de där som man ganska pliktskyldigt har pratat med för att han är en trevlig och begåvad kille. Inte för att han har någon stor roll i landslaget eller så. Och nu så är han den mest spännande av alla helt plötsligt. Det är klart att det är speciellt och att det den utmaning, den situationen som han har längtat efter och tränat för under alla dessa år.
Tyckte du han kändes trygg när han satsade över mikrofonerna?
Ja, det gjorde han. Han hade väl hunnit tänka till i några timmar också. Att han skulle sitta där. Så att, men det är ju ändå, det är ju inte mer än ett höstas, väl, ett halvår sedan som vi, folk, supportrar ifrågasatte att han ens var med som tredje målvakt. För att man tyckte att det var dags att förnya ändå eftersom han ändå aldrig skulle stå. Och nu så ska han spela en huvudroll i den viktigaste matchen Sverige har spelat på många år. Ja, det är lite häftigt. Han sa ju också, han har ju funderat lite grann såklart med familj och så om han skulle tacka ja varenda gång som han visste att han var andra eller tredje målvakt. Men det har han aldrig gjort. Det var så stort. Och det är det ju såklart.
Men... jag tycker att det är fint att säga något om landslaget också. Alltså han har tre små barn hemma. Det är alla så här familjer ifrågasätter, måste du verkligen vara med i landslaget? Du jobbar så mycket, vill anpassa hela våra liv efter dig och din jäkla fotboll liksom. Och sen väl har en liten sommarsemester eller en liten lucka i januari eller vad det är. Ja, men då ska du verkligen med landslaget också. Mm. Och du kanske inte ens spelar, i hans fall, 130 gånger.
Eller 130 matcher. Det är 130 matcher, ja. Då säger du två, alltså det är ju 60 samlingar då kanske eller någonting.
Ja.
Det är 60 veckor drygt. Alltså det är ett idag mer än en vecka varje gång också. Ett och ett halvt år har han tillbringat.
Och då är det talande så att jo, men det är värt det. Det är värt det för att det är så stort och det är så speciellt och det är så hedersfyllt att spela för fotboll för Sverige så att man vill vara med där.
Hur tror du de två unga andra målvaktstalangerna tog detta beskedet?
Jag tror att de var väldigt beredda på det på samma sätt som Nordfeldt sa att han har ju vetat att det ska till något liksom extraordinärt för att han ska få spela när Olsen har stått innan och visat bra form och sådär. Och de har nog också, jag tror ingen av dem kanske har förväntat sig ändå att de ska kliva in och göra sin första landskamp i en sån här match. Elfsborg gör ju sin första samling så att jag tror ändå att de köper det.
Om Nordfeldt gör två, ja... att vi går till VM och Nordfeldt har varit jäkligt bra. Är han då nummer ett?
Ja, det blir ju faktiskt en intressant fråga. Mm.
36 år gammal, eller vad är han?
Ja, låt oss hoppa, han är 89.
Ja.
Låt oss hoppas att den frågan att den blir aktuell.
Så kan vi ta den senare.
Men just när vi sitter här så känns det ju tryggt, tycker jag, att det är han som ska stå i mål. Jag tycker att det känns som ett rimligt och bra beslut, även ifall vi diskuterade andra saker igår och att allsvenska säsongen har inte dratt igång, han har inte spelat så mycket matcher i närtid, så känns det väl ändå som att vi litar på Potter i det här beslutet.
Ja, vi var väl allihop inne på att det borde bli Nordfeldt också.
Ja, och det betyder ju inte att han självklart gör en kanonmatch eller han kan absolut göra tabbar. Det är inte det som är grejen, utan det är det sannolika, mest begåvade, trygga valet. Det är det det handlar om. Det betyder någonting på torsdag, men här och nu så är det rimliga valet att göra. Och sen är det speciellt att för 2024, den vårsäsongen, så är han inte bland de fem bästa målvakterna i allsvenskan ens en gång. Fick ändå förtroende till landslaget. Sen spelade han upp sig det året och förra året så var han väldigt bra igen. Så att i grunden, han är också en fas i karriären på något sätt, att han är en av dem som klarar av att göra ett misstag i en sån här match. Det skulle kunna betyda något annat för Michael Elfsborg eller Nord Törnqvist att göra det, där de befinner sig.
Och efter Kristoffer Nordfeldt då kom storstjärnan Viktor Gyökeres till mixade zonen. Malin, vad kommer du mest ihåg ifrån hans intervju?
Ja, det är en bra fråga faktiskt, för det var kanske inte jättemycket så rubrikcitat som han tog med sig därifrån, men han kändes ändå ganska självsäker, lugn, han fick väl lite frågor som han kände press, gav ju inget intryck av att han gjorde det, och var det du Flink som ställde någon fråga om hur han, eller var det du Simon, hur han skulle lösa en situation, hur var det du formulerade den?
Ja, det alltså om det nu blir den, alltså att vi utifrån inför den matchen har man pratat som att 10 spelare får försvara, krympa ytor, och sen så kontrar Sverige och så får Gyökeres göra mål. Skulle han vara trygg med den bilden? Han bara, ja, är det så så är det så.
Det har jag gjort förut.
Ja, själv, så att,
han kändes lugn och trygg som sagt. Och redo för torsdag.
Är inte allt för nedslagen över förlusten i söndags i finalen?
Nej, han sa ju såklart att det var tråkigt. Men nu hade man flyttat fokus ändå ganska snabbt.
Det är ingen man av stora känslor.
Nej. Han håller dem inom sig, eller?
Han håller dem inom sig, om han ens har några.
Men tror du han blommar ut i matchen på torsdag? Tar han det ansvaret som krävs? Nu är det ju det är ingen Dejan, det är ingen Isak. Det är han där framme och han lär ju få exakt de ytorna som han vill ha.
Ja, och sättet att ta ansvar det är väl att sätta något mål. Annars så tror jag inte att han, vi frågade väl lite grann om han tillhör med de mer rutinerade. Han är ju liksom kanske, ja, Nante Isak och Kulusevski med en av de absolut största stjärnorna vi har. Om det förändrar någonting i hans roll som ändå gått ganska snabbt här nu de sista åren. Roll utanför planen i det här orutinerade gänget, men han var ju helt iskall inför det också. Så att det han levererar är mål och det räcker väl gott så om det nu blir så.
Yasin Ayari var tillbaka efter axelskada, det vill han poängtera. Han kunde spela 120 minuter, han kunde spela 150 minuter, han kunde spela 200 minuter om det krävdes på torsdag. Mm. Och det känns väl ändå tryggt?
Ja, det gör det. Han behövs ju såklart. Yasin har ju sin framtoning. Det är väldigt mycket underluggare på att säga och sammanbitet och småförbannat det som man vill ha honom också. Jag tycker idag att han var mjukare än vanligt. Han kunde prata om familjen, att han snart ska bli pappa, om svågren i Kulusevski, hur han mår, hur han sympatiserar och känner empati med honom. Utöver att prata om matchen som väntar. Liksom. Så att jag tycker att han kändes mer trygg än han har gjort tidigare, mer mogen och reflekterad och öppen i sina svar.
Men tror ni att han kan det då? För det är inte så många, alltså just spela så många minuter som han säger. För han har ju inte spelat alls många minuter sedan han kom tillbaka från sin skada. Så det känns väl lite tveksamt om han ens kan spela 90, eller?
Ja, jag tycker att du har helt rätt i det. Jag tror, för det kommer i så väldigt vara en intensiv match. Liksom. Alltså om det går till förlängning och så vidare så då har det varit en tuff match att spela. Det är också varmare här än det är på brittiska öarna. Så att det kommer vara... Det kommer krävas en del fysik.
Erik Schmidt fick vi träffa idag.
Äntligen.
Det sa ju han själv också.
Ja, han tyckte väl att det var till slut skrattretande när han fick... Är det fyra gånger han...
Han sa 4-5.
Ja, 4-5, men det var svårt.
Men fyra är det väl dokumenterade. Det kanske finns någon till
som inte vet
innan
om
han ens kallades.
6-7.
Ja. Ja, men man förstod ju, han ville ju egentligen inte, han pratade ju bra om det, men han försökte också att jag lagt det bakom mig, men han fattade ju att frågorna kom och att hemskt tyckte han ju egentligen att det var till slut, såklart, när man aldrig fick chansen eller inte kunde ta chansen.
Vad säger ni om hans möjlighet att få speltid här?
Alltså de finns väl, det är svårt att se honom som en startspelare, alltså även om han som roll, men jag skrev när han blev aktuell för landslaget för de första gångerna för drygt ett år sedan att han var en spelare som kunde förändra hela balansen i laget. Att få in en kanske en sittande mittfältare, det som man har saknat väldigt mycket i landslaget, ett defensivt solid ankare och så. Nu är han här och jag tror inte att han går in i direkt en startelva och så. Däremot så kan han vara en mittbacksreserv, defensivt mittfältsreserv också. Så att han kan få speltid om det blir en tuff och lång match och sådär, men vi ska nog inte räkna med att han startar någon match där.
Nej, han sa ju själv, han vet ju inte, är du mittback eller mittfältare? Det visste han inte ens själv, men det ökar ju såklart chanserna då att han kan spela på två positioner.
Men speciellt för honom att ha så mycket erfarenhet, att vara ledare i sitt lag och sen så kommer du hit och så är du helt ny. Ska du kilas in och sjunga sång och liksom rätta in dig i ledet?
Han var väl rätt tydlig med att han inte såg sig som en ledare här direkt. Du frågar väl om det lite grann, Simon, just att gå från att vara topp i hierarkin i klubblaget och med ledaregenskaper. De har han ju kvar, men att han är... Men det var han nog helt fin med att det fanns andra ledare. Men finns väl inte så många ledare här, så att jag har nog gärna sett att han... Det kan du inte göra det som helt ny. Alla vet väl att han inte ska starta. Det är klart att man inte tar så mycket plats kanske, men vi har ju ett behov av starka ledare, den typen av spelare och människor i truppen.
Det sjuka var att det var ju två orosmoment nu med. Alltså ett, att han då precis hade fått sitt andra barn för två veckor sedan. Och sen att han fick en smäll. Alltså sista matchen i klubblaget, så han kom ju hit med någon form av smärta. Men nu är han här i alla fall. Ett annat glädjeämne på mixade Gustav Lagerbielke. Malin, han öppnade upp för både det ena och det andra.
Ja, men verkligen. Det var kanske den som levererade allra bäst, även om det var stark konkurrens med Hugo Larsson i mixade idag. Men Ja, han berättade ju att han, Nygren och Törnqvist var det väl va? Som tar kvällspromenaden ner på stranden, kollar på stjärnorna, pratar om konspirationsteorier och djupa samtalsämnen. Så det blev ju faktiskt ett ganska roligt och intressant samtal.
En adelsman, en religiös och Benjamin Nygren.
Ja.
Det är ett bra gäng.
Svårt att stoppa in Nygren i ett fack där.
Ja, ja fack. Ja, ja. En stor tänkare. Ja.
Men det är hans teori som du är mest nyfiken på?
Ja, jag vill ju ha det ljudfilen därifrån. Ja. Mm. Om det nu var konspirationsteori som hade vädrats igår.
Ja, månlandningen.
Den skiten. som om det har hänt.
Men man faller överens om att jorden är rund.
Det, ja, var, det, liksom, var, skönt,
det var skönt att ha.
Det var skönt.
Men det säger ju en del om svältfödda vi är på att det ska få någonting annat än bara det vanliga. Och här kändes det som vi fick hur mycket som helst bara av att de var ute och gick de här promenaderna.
Det, ja. Det är en fin bild, eller
hur? Ja, men det är det ju. Att där gjorde de. Anspelar de väl Mafia, heter det väl, ett kortspel, va? Och så där. Det känns ju ganska så. Som i alla lag och så där. Och så går de tre kvällspromenader på stranden. Tittar på stjärnor.
Ja, är Mafia ett kortspel?
Jag vet inte om det kan vara det också. Osäker. Man kan väl... Jag vet inte.
Nej, det...
Man har väl någon sån...
Vad har man då?
Nej. Man har väl en röst typ ofta. Var.
Pontus är Mafia ett kortspel?
Vi släpper det.
Men vi hade ju en teori också. Om Lagerbielke. Att han försade sig lite. Mm. Var landar vi?
Vi är ju tillbaka i det här. Vi försökte lite grann med honom om fyrbackslinje eller fembackslinje eller trebackslinje. Och han ville ju inte röja någonting, sa han. Och så frågade väl du, Malin, om han... Nej, hon var någon annan. Om han hade fått order... De hade fått order från Potter.
Ja,
att inte säga något. Men han hade ju uppenbarligen läst i tidningarna att Potter inte ville avslöja det. Och då Lagerbielke är ju smart, så då tänkte han att då ska inte han heller göra det.
Nej.
Så det ville han ju inte. Men sen fick han ju fråga om han skulle kunna vara högerback i en fyrbackslinje. Och då berättade han att han har spelat sin första A-lagssäsong i Sollentuna, division 1 tror jag, som högerback. Och så fick han väl frågan då om det är Sollentuna-takterna som han behöver plocka fram på torsdag. Och då sa han någonting och så sa han om vi ens... Och där tror vi att det... Ja, det, så vi är svältfödda på saker och ting. Att det kunde man ju tolka som att det blir inte fyrbackslinje utan en treback, femback.
Men det är väl en del som talar för det ändå. Potter har också varit lite så...
Ja.
Inte alls varit säker.
Men det finns ingen högerback. Alltså det finns höger wingbacks möjligen. Men högerbackar är tomt om ju. Hur många vänsterbackar som helst. Som Dahl inte här och så vidare. Men på högersidan är det tomt. Så det skulle ju lösa det problemet. Sen så tror jag att Graham Potter ser nog mycket till den enskilda matchen, till motståndet och sådär. Och vi kunde tänka att om de spelade fyrbackslinje i höstas, så var det en helt annan situation nu. Det går liksom inte riktigt att jämföra. Inte bara för att Alexander Isak inte är här, utan för att andra spelare och en helt annan utmaning.
Men då blir det ju femback då. Och då blir det ju förmodligen tre centrala mittfältare. Och så Gyökeres och Nygren. Då är det ju Elanga är ju en sån som får stryka på foten då. Vi kan inte ha Elanga som wingback.
Det är svårt att få in honom i en elva. Det har ju varit nästan hela hans landslagskarriär. Och så kan det bli även nu då?
Ja, så kan det bli. Sen så han är ju liksom den bästa man har. Man tänker att det blir en sån genuin kontrings. Om Sverige spelar det sittande spelet, att ha Gyökeres och Elanga att ställa om på, det känns ju väldigt, väldigt bra. Att Sverige får spela liksom, spela Kosovo-rollen om man säger så. Att kunna knacka upp och göra det ganska enkelt för sig. För han är snabbast. Av alla.
Och spelar ju.
Ja, och spelar, precis.
Stort leende när Hugo Larsson såg dig i mixarzonen. Det är sedan Malmö-tiden.
Ja, det är nog det. Ja.
Pappa, sa han.
Nej.
Far, mer skånskt. Far, mer skånskt. Men han är ju riktigt bra i mixarzon.
Ja, det är verkligen. Det är en stor kontrast till en del av de andra, framförallt så som Gyökeres. Så att, nej. Han verkar ju trivas. Han gillar ju det här och lite gnabbet och så också.
Och nu går det ju bra för honom i Frankfurt. Det var ju ett tränarbyte där som gynnade honom. Och sen så kom det även fram att Han äter några tabletter som hjälper halsmandlarna att inte strula till det för honom.
De skulle bort sen.
De ska bort. Det var han väldigt tydlig med. Men det känns som att en Hugo Larsson i form och i en mentalt bra balans. Och det är viktigt för landslaget.
Men det har vi väl alla varit inne på också, att vi tänker och tycker att han ska starta på torsdag. Mm.
Och med tre centrala så då känns det blir som det mer... att han, Karlström och Jari tror vi kanske då. Mm. Eller?
Ja, Lukas behöver väl inte klara.
Nej, vi tror inte att han startar. Nej, så länge.
Och det är Svanberg då som Potter har hyllat mycket. Som
han ska få plats.
Vi kanske räknat bort lite, men... Men kan det vara ett wild?
Man har också hyllat Svanberg för utanför plan och den här karaktären. Det kan ju också vara ett sätt att lyfta honom, men inte spela honom från start. Men att visa för Svanberg genom oss att han är viktig. Mm.
Så som många har sagt om Nordfeldt genom åren, ja. Att han är viktig för symbiosen i målvaktstruppen. Viljot Svedberg fick vi också. Idag vi hade 7 spelare.
Men när var det så här många spelare i mittfältszon senast? Det måste ha varit liksom långt bak på eran tid.
Ja, det förlåt.
Du vet vad jag menar.
Har inte du gjort till skada?
Då var det väl halva truppen ena dagen och halva nästa. Nej.
Ja, men det har nog varit fler, men det är länge sedan. Som ni är inne på. Det är väldigt, verkligen länge sedan.
Men det är också varit... 2 dagar bara inför en jättematch.
Ja, och det har varit mästerskapssamlingar så där man har kunnat ha rundabordssamtal med väldigt, väldigt, väldigt många, både ledare och spelare. Och så det har funnits, men här var det var bra tempo, och det var mycket och det var brett. Och det var kul också med Viljo Svedberg då, att han är äntligen här och att han får göra det just i Valencia är ju såklart väldigt, väldigt speciellt.
Och han har ju varit i en annan situation, alltså Erik Smith har ju tackat nej, men Viljo Svedberg har ju inte varit uttagen. Och han försökte väl övertyga oss om att han inte hade varit så frustrerad kring det, utan att han hade låtit det rinna av honom.
Ja, men det tror vi inte riktigt på, va?
Känns svårt.
Ja, han sa väl också att han har varit besviken några gånger.
Ja, han har ju presterat, alltså ja. Det är klart att han har varit uppe på tapeten.
Ja, men han var ju ingen favorit hos Tomasson.
Nej.
Det var väl framförallt Tomasson som... höll honom borta.
Sköts ändå bra i mixade för att vara första gången.
Ja, verkligen. Han kändes men lugn och ändå ganska bjussig. Jag hade en liten längre intervju med honom efteråt och då frågade jag också om det. Jag tror att han fick den frågan på podiet där. Men, för det var ju lite snack om att han tackade nej till U21 i maj förra året. Efter att han hade nobbats av Tomasson. Och då var han inte skadad, så många trodde ju att det var för att han var besviken. Och då frågade jag, var det det som var anledningen? Och då sa han, det var... många olika anledningar med svaret. Så att,
jag var besviken och förbannad.
Ja, exakt. Nej, men han kändes ju mer lättpratad än man kanske hade räknat med. Och även när jag gjorde den här längre intervjun med honom, så var faktiskt ganska intressant. Mm.
Och det här är ju då det vi får av intervjutillfällen innan matchen. För att på onsdag så är det alltså en presskonferens ute på matcharenan med Potter och med lagkapten. Och det är väl 99% säkra på att det kommer bli Victor Nilsson Lindelöf.
Ja, så kommer det vara. Och det är också en viktig... Alltså när de pratar om ledarkaraktärer i truppen så pekar alla på honom.
Även med masken.
Även, kanske särskilt med masken.
Särskilt med masken.
Nu när han är med och sådär. Och det är lätt att förstå. Alltså den spelare som har gjort... 250 matcher för Manchester United. Alla inte lika bra, men som har en oerhörd status. Kanske inte främst genom sin person, utan genom sin karriär. Att han alltid varit där och väldigt sällan har svikit landslaget. Så viktigt att han är tillbaka.
Vad tror du händer ikväll där borta på spelarhotellet? Nu hade Georgsson sin långa dragning i förmiddags. De har tränat, de har gjort media och nu är det väl liksom Potters tur på riktigt, eller?
Ja, det är kanske... Du sätter mig lite på pottkanten här. Mm. Jag har
potterkanten. Dålig
koll. Jag vet ju bara att det är 3 stycken som ska gå på stranden och titta mot stjärnorna. Men...
Ja, men det är väl nu han ska köra sin Astrid Lindgren eller någon pjäs,
ja,
eller att
ja,
han har tid.
Ja, du tänker på att han skulle släppa in hästen också,
ja,
och köra Braveheart.
Exakt.
Det är lite tidigt för det kanske. Men,
du tänker att det är mer närmare matchen?
Ja, jag tror det.
Lagerbielke sa väl att han är en man full av överraskningar. Så att, man hoppas ju att han har något liksom på lager nu som han kommer att plocka fram.
Verkligen, men det tror jag kan skrämma några spelarna med. Att, man inte vet liksom vad Potter drar fram. Vad det är för någonting de ska göra ikväll. Alla ut på stranden.
Släpp ut dem.
Innan vi avrundar, har din känsla blivit bättre eller sämre här under dagen, hur det går i matchen?
Nej, den är nog oförändrad. Och då vill du veta vad den är, vad det var innan. Ja. Jag är så, det är så 50-50 alltså, hur det är. Om vi nu tänker första matchen.
Mm, absolut.
Bara. Jag vet, väldigt ambivalenta.
Efter alla de här intervjuerna vi har gjort, vad har ni landat i?
Jag har nog lite bättre känsla, för jag tycker ändå att det har varit ganska avslappnat och öppet de här två dagarna som vi har varit här hittills. Så att, ja, men om jag tyckte att det var lite 50-50 innan så tickar vi upp mot fördel Sverige då.
Ja, du får Nordfält i mål och sen har du haft trevliga spelare idag. Var ligger du nu då procentuellt?
Ja, men det är, som det ofta är att man landar ett, när man väl kommer hit och träffar, alltså, man kan måla alla fan på alla väggar och sådär, men så man kan att det är fotbollsspelare. Det är unga killar som tycker om att spela här och som är människor och som har leenden och som pratar och som är tänkande figurer. Då känner man alltid lite större tillförlit.
Men det är ju så svårt att veta var står Ukraina?
Jag vet inte var Sverige står, vet inte var Ukraina står.
Det är en intressant kontrast just att Sverige har varit ganska öppna nu ändå och gett oss ganska många intervjuer. Ukraina har ju helt stängt in sig, det är ju inte en enda spelarintervju inför den här matchen, så att de har gått åt helt olika håll inför den här superviktiga matchen.
Det blir spännande, men du har ju en dag till här innan du får frågan igenom mig.
Imorgon har jag känslan.
Lovar du?
Ja.
Ja, det är bra. Då lämnar vi med löftet.
Ja, cliffhanger.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.